jag behöver hjälpa rätt personer att gå från nej, varför ska jag anlita en fotograf? Jag har en mobilkamera som tar jättefina bilder, jag kan ta bilder själv. Vad är poängen med, liksom, varför ska jag betala så mycket för en fotograf? Till, aha, jag fattar grejen. Till, okej, okay, är jag redo, vart bokar jag? Utmaningen med norrsken, och det som jag tycker är så himla kul, det är ju både en ljuskälla och den ljuskälla på natthimlen. Och just den ljuskälla som rör sig. Alltså att ta betalt, det är ju psykologi. För du måste känna, liksom, du måste känna dig bekväm i det. Det är där många fastnar.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Först och främst så vill jag bara passa på att tacka för all den superfina responsen jag har fått på senaste avsnitten. Det är verkligen så jättekul att många tycker det är roligt med en ny säsong. Och jag blir så glad för alla meddelanden där folk skriver att de har lyssnat om de gamla avsnitten om och om igen i väntan på nya. Om du är helt ny här så kan jag berätta att Fotopodden finns både på YouTube som nu en videopodd och även i alla poddspelare, så man kan välja om man vill titta eller lyssna. Men om du är en sån som gillar att titta så får du jättegärna prenumerera på kanalen och även kommentera och säga att du är här, för det är superkul. I det här avsnittet så intervjuar jag Sandra Hallnor på Portraits of Lappland och vi pratar om kundfotograferingar, sagofotograferingar, att fota norrsken, men framförallt så djupdyker vi i Sandras kunskaper inom psykologi och mänskligt beteende som hon använder sig av för att jobba bättre med sina kunder och få fler personer att boka henne och så mycket mer. Jag tycker verkligen det blev ett jättespännande avsnitt, så här kommer min intervju med Sandra. Hej och välkommen till Fotopodden, Sandra. Vad roligt att du kunde vara med.
Men tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Jättekul. För de som inte vet vem du är, vill du berätta lite om vem du är och hur du började fota?
Den lilla frågan. mitt namn är Sandra Hallnor och jag fotar under namnet Portraits of Lappland. Jag bor uppe i Arvidsjaur, vilket säkert kommer att höras på min dialekt. jag började fota när min dotter föddes, den klassiska. Och jag är inte någon gammal så här, hobbyfotograf som har fotat i 10 år och sen nu ska jag slå slag i saken. Utan det var när hon föddes så hon vägrade sova om inte jag låg bredvid. Så jag behövde någonting att stimulera mig själv med. Så jag låg och fipplade med kameran när hon sov. Min 13 år gamla systemkamera. Jag tänkte, ja men då får jag väl lära mig att fota då. Så när hon var vaken så fotade jag på henne. Och när hon sov, när jag låg bredvid så låg jag och googlade kamerainställningar och gick kurser och så. Så att det var så det började.
Ja, roligt, det är verkligen så. Det känns som att majoriteten av dem jag pratar med antingen har fotat sen alltid, lånat någon förälders kamera, alltså så. Eller så drar det igång för jättemånga just när man får barn.
Ja.
Men det är väl en jättebra anledning att börja, liksom.
Ja, men jag tror också det. Det blir liksom att, för mig var upplevelsen när min dotter föddes så var det, jag blev liksom omkullslagen av mer kärlek än jag någonsin kunde föreställa mig att man ens liksom kunde uppleva. Och den upplevelsen i sig var så himla stor. Så att jag kände att jag måste liksom göra någonting av det här. Jag ville typ bevara det, eller jag ville, det räckte liksom inte att bara vara. Så att jag ville göra mer av liksom den här upplevelsen. Och då blev det liksom, ja, foto.
Ja, jag känner igen mig vad du säger, verkligen. Vad hände sen?
När jag började fota så hade jag med mig 2 saker in i liksom fotandet som har hjälpt mig enormt mycket. Och det ena är entreprenörskap. Så att när jag väl startade upp mitt fotoföretag så var det mitt andra företag jag startade. Så att
vad spännande.
Entreprenörskap har liksom varit en jättestor passion för mig jättelänge. Och för mig är entreprenörskap, det är liksom verktygen som gör att jag kan leva på någonting som jag älskar. Så man tänker att foto är det jag älskar att göra, så är entreprenörskap sättet som gör att jag kan tjäna pengar på foto. För plockar du bort entreprenörskap så kommer du ta fina bilder, men du kommer liksom inte tjäna några pengar. Plockar du bort foto så liksom entreprenörskap är kul, men jag vet inte, jag behöver fokusera på någonting. Så att
verkligen.
Entreprenörskap var den ena grejen som jag hade med mig in. Jag liksom hjälpt över 200 ungdomar att starta egna företag innan jag startade mitt fotoföretag.
Mm-hmm. Och, vad roligt. Ja. Vad var ditt första företag då? Eller var det det som du berättar nu? Eller var det något annat?
Nej, min bakgrund är psykologi och det är väl den andra saken som jag hade med mig in i fotandet. Mindset. Mm. Om du har till exempel två personer som simmar, de har exakt samma fysiska förutsättningar. Vad är det som gör att liksom den ena vinner och liksom den andra hamnar efter om man har samma fysiska förutsättningar? Så det är ju liksom den här sista pusselbiten i mindset. Vad tänker de annorlunda? Hur gör de? Liksom, vad är det som skiljer i psykologin eller vad man ska säga? Så att när jag studerade det här på högskolan i Skövde, alltså lyckoforskning, vad är meningen med livet? Vad gör att vi känner livstillfredsställelse? Alltså hur kan man motverka stress? Och allting som jag tyckte var sjukt spännande. Så gick jag runt och pratade med alla om det här. Alla människor jag träffade på, jag bara, åh, men visste du att man kan dela in lycka i de här olika grejerna? Gör man det här så känner man mer meningsfullhet. Gör man det här så får man lyckorus. Och i slutändan så var det folk som började höra av sig. Bara, men kan du inte komma och föreläsa om det här? Och då var det ett företag som frågade, ja men har du F-skatt? Jag bara, ja självklart. Och sen gick jag hem och googlade vad F-skatt var.
Ja men det är bra.
Så att jag tror att det var det som hjälpte mig igång. För precis innan jag skulle gå på mammaledighet, jag var i sjätte månaden gravid med min dotter, så köptes hotellet som jag jobbade på. Det köptes upp och stängdes ner. Så när jag väl gick på mammaledighet så var jag egentligen arbetslös. Så att jag kände att jag har ungefär ett och ett halvt år på mig att fundera på vad jag vill göra.
Just det.
Och när jag blev liksom kär i fotandet, då var det bara att gasa. För jag hade liksom de här verktygen jag behövde.
Men så du låg och gick fotokurser med din bebis bredvid dig och lärde dig allt om kameran. Och hur gjorde du sen då för att börja liksom fota kunder och få uppdrag och sånt?
Det skedde ganska naturligt. Om man tänker att som föräldraledig så finns det oftast mammagrupper och så vidare. Så att det var egentligen... Jag trodde under en väldigt lång tid att det var med hjälp av Instagram som jag liksom skalade upp mitt företag. Men så här i efterhand så har jag insett att det var mer att, precis som mitt första företag, så var det att jag var så himla passionerad över det här. Så jag pratade med alla människor jag träffade på, så pratade jag om foto. Och jag hängde med väldigt många mammor, så det var väldigt enkelt att hitta modeller att fota. Så just det sig som ringar på vattnet. Och sen var Instagram, det var det enda sättet de hade att kontakta mig. Jag hade liksom ingen hemsida, jag hade ingen mail eller någonting. Så att min tanke var ju, ja det var med hjälp av Instagram jag körde igång.
Just det.
Men det var nog snarare med hjälp av liksom word of mouth.
Eftersom du hade gått kurser och sånt redan innan du började, kände du att du hade en del förkunskap då kring att ta betalt och liksom hitta sin bildstil? Eller vad var det du lärde dig av de kurserna?
Ja, jag har ju gått väldigt mycket både... Alltså jag hängde på varje nätverksträff som jag gick hänga på i Skövde. Varje entreprenörskapsträff. Det var alltid lunchföreläsningar från allt ifrån... skapa ditt eget varumärke till att marknadsföra dig själv eller ja, vad det nu kan vara. Så varje sånt här lunchmöte var typ ett så här snabbt enkelt verktyg som du kan ta till dig under medan du minglar med andra och käkar mat.
Låter härligt.
Ja, det var magiskt. Och sen åkte jag vidare till Australien och studerade entreprenörskap och marknadsföring när jag var klar i Skövde. Och där fick jag också, där var det precis som i Shark Tank, alltså den australiensiska versionen. Du fick liksom komma på ett koncept, en idé, och slutet av kursen så skulle du pitcha in den till en jury. Så att jag upplever att jag hade med mig alla de bitarna. Och det är väl det som gjorde att jag gick från att lära mig att fota i manuellt läge till att leva på mitt företag på 4 månader.
Ja, verkligen. För det skulle jag säga, det är ju ändå en av de mer ovanligare sakerna, eftersom många kanske har typ ett annat jobb vid sidan av eller att man har fotat hobby väldigt länge och så. Vad har du riktat in dig mot kring fotojobben? Vilka kategorier eller vilken nisch har du där?
Familjebilder.
Mm.
Och det var ganska naturligt för att jag tycker om att leka och busa. Och liksom fånga det här i stunden. Inte så mycket posera, kolla in i kameran och le. Utan mer liksom känslan, energin, relationen mellan mamma och bebis och så vidare. Och nu mer och mer så har jag också nischat in mig mot sagofotografering. För det som saknas när man fotar familjer och barn. Speciellt på det sättet som jag fotar familjer och barn. Det är att det här med komponering, tänka på ljusplatsen, liksom bygga upp en scen, en story. Istället så är det mer i stunden mellan mamma och pappa eller i stunden mellan bebisen och syskonet. Och liksom hjälpa dem att leka och busa och ha roligt. Mm. Men alltså sagofotografering, det är mer den här stora biten av foto för mig. Jag kan tänka på liksom, ja, men vilka budskap vill jag skicka ut i världen. Allt ifrån ja, men det lilla. Liksom, jag har köpt en ny grej som jag vill testa. En ny klänning, en ny rekvisita. Mm. Jag hittar en ny plats jag vill fota på. Det är liksom det introverta sättet för mig att leka med foto. Det blev någonstans att jag började ta självporträtt. Och så gillar jag det här lite magiska stuket. Så ja, sagofoto och familjefotografering är det jag främst gör.
Just det. Men erbjuder du lite mer såna bearbetade sagobilder till kunder också?
Nej.
Nej? Så det är mer egna projekt?
Mm. Jag upplever att de bilder som familjerna främst vill ha kan vara lite svåra. I alla fall de familjer som kommer till mig. De vill ha de här med energi och fart och känslor och liksom kopplingen till naturen. Och de kan vara lite svåra att redigera på det sättet som jag vill. Så när jag tar sagobilder, då tar jag dem med tanke på hur jag vill redigera dem sen. Men när jag fotar familjebilder och barnbilder, då tar jag bilden och så redigerar jag den ut efter vad som passar bilden bäst.
Mm, vad roligt. Du sa att du befinner dig i Arvidsjaur. Fotar du utomhus eller har du någon studio? Eller hur jobbar du med det?
Nej, det är bara utomhus.
Året runt då?
Ja, precis. Så vinter eller vår eller sommar eller höst. Och det är väl, jag har bott utomlands, jag har bott i andra delar av både liksom Sverige och världen i 15 år. Innan jag valde att flytta hem igen. För när jag var ung så tyckte jag att gräset är grönare på andra sidan. Jag ville bo i Australien, i USA, så att jag tog min ryggsäck och reste och bodde på massa andra ställen. Men någonstans där borta i Australien så började jag inse att nej, men det finns faktiskt saker hemma som betyder någonting för mig på ett annat plan än liksom det är en vacker natur. Du kan hitta vackra ställen överallt. Men det jag kände locka mig hem är just den här själen som jag upplever att naturen hemma har. Det är som att det är en helt annan känsla att stå och kolla ut över liksom orörda vidder och gammal urskog. Och, ja, så jag, för mig är det väldigt viktigt att på något vis få med den känslan i bilderna så att jag fotar bara ute i naturen.
Jag tänkte på, eftersom vi ändå bor i Sverige och det är ganska kallt och så, hur gör du för att förbereda kunderna om det är fotograferingar med barn ute när det är på vintern?
De flesta här uppe är ju ganska vana med kyla, så att jag behöver inte säga så mycket till föräldrar att lager på lager är bättre än stora bylsiga kläder. De är ju ganska vana att röra sig i snö. Vi väljer platser som är ganska nära en väg så man inte går iväg. Då kan man värma sig i bilen om det skulle behövas, men hittills har det inte behövts.
Det är lite roligt. För om man jämför med när jag ibland fotar och fotat ute på vintern tidigare. Nu fotar jag ju mest i studio, men när jag väl har gjort det så, för det var samma när jag pratade med Rebecka Lund, hon visste ju Kiruna, att vi pratade om att hon gör gravidfotograferingar ute i minus 27 grader. Medan här liksom är det ju jobbigt att fota om det är 0 gradigt eller ens 10 grader. Just för att det blir sån skillnad. Men som du säger, är man van och bor på ett visst ställe med ett klimat, då kanske det är lättare liksom att också få ut kunderna i det.
Mm. Och sen också, ju högre upp du kommer, desto varmare blir det. Mm. Så att ibland kan det vara minus 20 eller minus 30 på samhället där jag bor.
Mm.
Men de platserna där jag fotar mest på vintern, de är lite högre upp. Så att det kan börja med minus 30 står det på liksom, tempen i bilen när man kör. Mm. Och när du kommer fram så står det minus 12. Och då är det genast en helt annan sak.
Men när man tittar på din hemsida, då tycker jag att, som du säger, att det är väldigt mycket känsla i bilderna och att familjerna liksom ser ut att ha roligt och ha mysigt. Och hur gör du för att få folk att slappna av och ha kul när ni fotograferar?
Jag tror att det börjar långt före man kommer till fotograferingen.
Mm.
Så att jag är väldigt mån om att stötta alla familjer som kommer till mig genom att ha ganska tajt kommunikation med dem fram och tillbaka via mail eller det är mycket via Instagram. Jag tycker Instagram känns lite mer personligt. Det är svårare att hålla reda på vad familjerna skriver, om de har specifika önskemål eller så. Så att jag brukar försöka samla in allting. De får fylla i liksom ett dokument med massa frågor.
Mm.
Och jag upplever att hela vägen från liksom vad jag kommunicerar på Instagram, att om jag pratar om mycket känslor så förväntar de sig att liksom, jag kommer prata mycket om känslor med dem också.
Mm.
Och hela vägen i kommunikationen, liksom, en av de första frågorna som jag ställer dem är liksom, vad drog dig till just mina bilder? För då får jag både ledtrådar om vad är det de ser, vad är det de tycker om. Liksom, är det naturen eller är det känslorna eller vad är de är ute efter? Så får jag också en ganska bra uppfattning om jag är rätt person för dem. För att det finns ju hur många fotografer som helst som tar vackra bilder. Men jag vet att jag synkar bäst med en viss typ av familjer. Mm. Så att de som vill ha de här poserade bilderna där folk sitter och vackert ler in i kameran. Då finns det de som kan ta de bilderna bättre än vad jag gör. Jag är mer, liksom vi leker fram bilderna som är ute efter. Så att det börjar nog långt innan de ens har kontaktat mig. Sen pratar vi mycket känslor under tiden, fram och tillbaka. Frågorna som de får i sitt frågeformulär är också inriktade på vilka känslor de är ute efter. Och sen när jag planerar mina bilder så planerar jag utifrån vilka känslor vill jag fånga. Jag brukar ha 5 känslor inför varje fotografering. Det kan vara till exempel intimitet, det kan vara värme, det kan vara glädje. Och sen definierar jag liksom, vad är den här känslan för mig?
Mm.
Och på vilket sätt ska jag hjälpa dem att liksom locka fram den här känslan?
Mm.
Och sen släpper jag tanken att intimitet är det jag vill fånga. För då har jag kokat ner det i en aktivitet. Och jag vet på vilket sätt vi ska göra den här aktiviteten. Och sen får det bli vad det blir. Så att jag tror det är mycket, det är liksom hela processen. Hur vi pratar, hur jag pratar på sociala medier, vad jag skriver på hemsidan, vilka frågor de får per mail. De får en förberedelseguide, liksom. Hur de kan förbereda sig, hur de kan prata med barnen och så vidare. Så att jag vill att de ska känna sig 100% stöttade hela vägen och vara beredd på att liksom, det kommer vara mycket känslor även när vi fotar. För jag tror att om man lämnar allting till, vad ska man säga, till när man väl dyker upp och träffas för första gången, då är det svårt om man inte redan har börjat bygga den relationen med dem.
Mm, just det. Sköter du allt det via skrift och formulär eller har du något möte innan fotograferingen?
I dagsläget så har jag inga möten som en stående punkt. Däremot så erbjuder jag alla möjligheten att ringa så att vi kan pratas vid över telefon innan.
Just det.
För det kan vara skönt att bara
men
prata. Man får alltid en annan energi av en människa när man pratar, när man skriver. Om någon råkar glömma och skicka med smileys så funderar man, va, är de arg?
Jag tänker också att det är säkert så med de kunderna. Det är verkligen så med show what you wanna sell. Som du säger, att om man pratar väldigt mycket om vad som är viktigt för dem på ett sätt, så om man beskriver mycket sånt för familjerna, så blir det ju också sådana kunder som man lockar till sig.
Och jag, men i och för sig så kommer jag ju också från, alltså min bakgrund är ju positiv psykologi och hjärnan, alltså den biologiska psykologin. Så jag är ju väldigt van att prata om känslor på ett annat sätt. Och liksom att man ska utgå ifrån sina styrkor och värderingar när man gör någonting. Så jag är ju väldigt mycket prata värderingar och liksom det här som är större. För jag upplever att många fotografer pratar om, ja men kolla den här fina fotoplatsen, kolla de här nya klänningarna, jag är kundgarderoben. Att man pratar väldigt mycket som är fotorelaterat.
Mm.
Och det är intressant för en familj som har bestämt sig att jag ska hitta en fotograf eller vi ska ta bilder. Men det är inte intressant för den som inte har fattat grejen med varför man ska anlita en fotograf.
Mm-hmm.
Utan där du knyter an med potentiella kunder i ett tidigare skede. Det är liksom inte att prata om foto, utan det är att prata om ja, med livet, de här stora frågorna i livet. Så att man, för det är mycket lättare om jag pratar om mina värderingar och du Maria känner att men ja, exakt så är det, jag känner likadant. Mm. Då har vi helt plötsligt bonda utan att ens prata med varandra.
Mm-mm.
Och jag tror det är också så man lockar till sig alltså rätt personer.
Det som jag tycker är klurigt själv är balansen mellan att vara selektiv med vilka man fotar och att det finns tillräckligt med kundunderlag. För att jag tycker också såklart att det är värdefullt när man känner att man verkligen klickar med en kund. Men det finns ju också en aspekt av att man behöver få in tillräckligt med pengar och få in tillräckligt med kunder. Så hur tänker du kring den balansen?
Alltså när jag började, bara för att ta ett exempel. När jag började fota i Arvidsjaur så fanns i princip ingen fotograf som gjorde någonting liknande. Mm. Så jag gick in med den inställningen att det kommer ta ett tag innan människor fattar grejen.
Mm.
För att mitt jobb, alltså marknadsföring är ju inte liksom att lägga upp en post på Instagram. Utan marknadsföring är ju att synas. Och så sen är sälj hela processen från att de har sett mig. Till att de känner att de är redo att boka mig. Mm. För jag upplever att det mesta som fotografer gör är kanske ett av stegen. Det är olika beroende på vem det är. Men att man gör en av de grejerna. Men man får inte med hela processen. Och som jag brukar se det är att jag behöver hjälpa rätt personer att gå från nej, varför ska jag anlita en fotograf. Jag har en mobilkamera som tar jättefina bilder. Jag kan ta bilder själv. Vad är poängen med, liksom, varför ska jag betala så mycket för en fotograf? Till, aha, jag fattar grejen. Till, okej, är jag redo, vart bokar jag? Det är liksom hela processen för att först, man måste, vad ska man säga, de inläggen som man skriver och texten som man skriver. Oftast när man besöker en hemsida.
Mm.
Så är de nästan redo, eller de har lekt med tanken att anlita en fotograf. Men det är ju liksom bara en liten tårtbit av potentiella kunder. Och missar du den här delen av potentiella kunder som inte är redo att anlita en fotograf än. Alltså de som inte har fattat grejen än. Om du missar att prata så att det resonerar med den delen.
Mm.
Då skärmar man ju av liksom potentiella kunder. Så att pratar man bara om fotorelaterade saker, då kommer man också att attrahera de som nästan är redo att anlita en fotograf. Men det är kanske 20% av dina potentiella kunder. Så brukar jag resonera i alla fall.
Ja, vad spännande. Ja, för det finns ju väldigt många människor som är längre bort i liksom köpprocessen eller vad man kallar det.
Exakt.
Mm. Ja, vad intressant. Jag känner bara så här, hjärnan bara snurrar där. Ja.
Så mycket tankar här.
En sak som jag tycker är lite intressant också är att ibland läser jag i Facebookgrupper andra fotografer som skriver att det är svårare att jobba som fotograf i typ norra delar av Sverige eller i en mindre stad eller på en ort som inte är liksom Göteborg, Stockholm eller Malmö. Eller så, för att folk är mindre intresserade och det är svårare att boka kunder. Vad tycker du om sådana uttalanden? För jag ser dem återkommande när folk tycker det är kämpigt.
Va? Är min reaktion?
Va? Har du inte sett det? Jag tycker man ser det verkligen med jämna mellanrum.
Och jag kan absolut inte relatera. Alltså det är klart, jag fick väldigt många kommentarer när jag började. Att, men ska du verkligen? Kan man leva på det i Arvidsjaur? Liksom, kundunderlaget är inte jättestort. Men de är ju inte insatta i vad kanske entreprenörskap är. De är ju inte insatta i vad foto är heller. Det är ju, alltså gör det någonting så är det folk som hör talas om det. Men sen mitt kundunderlag är ju inte bara Arvidsjaur. Utan de som har rest längst för att fota sig, de har rest från södra Tyskland. fram till alltså de som redan bor på stället. Men det är väldigt många som åker från kusten, de tar ledigt en dag från skola och arbete. De gör liksom en utflykt av det, och det är också min målgrupp. De som är äventyrliga, de som vill skapa minnen tillsammans, de som ju men upplevelsen går före liksom allting annat, höll jag på att säga. Det är ju också de som jag alltså vibar bäst med. Så att det är väldigt vanligt att familjer åker från Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå, och så gör de en dagsgrej av det. Så att nej, jag vet inte vad jag ska svara. Jag upplever inte att det är svårt, utan jag upplever snarare att det är en fördel. I liksom Stockholm och Göteborg, det finns det redan så många fotografer. Där kan jag tycka att det borde vara en utmaning att liksom sticka ut.
Ja, för det, jag har ju flyttat min studio från Göteborg till Alingsås. Och det är 35-40 minuter bort med bil. Och jag tänker också att det kan finnas mer möjligheter om man etablerar sig som liksom fotografen i stan. Eller en av få fotografer. Mm. Sen så vill ju inte jag att min så här USP, eller min unique selling point, ska vara att det, jag är den enda som finns. Men det är klart att det är skillnad mot Göteborg, där det finns många som gör det jag gör, och flera som faktiskt gör exakt det jag gör. Mm. Eller att skillnaden verkligen inte är stora. Men så gäller det som sagt, och, men så gäller det som sagt också att hitta dem som vill gå till en fotograf just på den orten. Men som du ser, folk åker ju också. Jag har ju också folk som åker till mig, så egentligen är ju inte platsen jätteviktig alltid heller.
Nej, men jag upplever
Nej, men jag tycker bara det är en intressant diskussion.
Ja, och jag upplever att alla, alltså alla som man träffar är ju, man blir, alltså det är lätt att få de här skygglapparna på, men jag upplever att alla man träffar, nästan alla har ju en familj. Oavsett om det är liksom ett entreprenörsnätverk, så är ju jag där både i form av en entreprenör, men det är ju liksom den här personliga kontakten som kommer göra, jag kanske så ett frö när jag är på den här entreprenörsnätverksamhetsträffen, att jag är fotograf, och att det här lilla fröet att ja, men har ni tagit några bilder någon gång, eller är det inte dags för er att ta några bilder? Jag skulle aldrig säga det för att förvänta mig att det skulle leda någon vart, utan det är mer alltså så ett frö både för dem, men även om de har någon kompis som, ja men vi är sugna på att ta bilder, så kommer jag vara den som de tänker på. Och ofta så tänker du på dina personliga relationer och kontakter först. Liksom, är det någon som jag känner som kan ta de här bilderna när du väl kommer till att du behöver en bild, oavsett vad det kan vara?
Jag tänker när du började fota de här sagobilderna. Du sa att det var lite mer din kreativa grej. Hur började du med det då?
Jag tror det började med att jag är väldigt introvert. Och låt mig bara förtydliga att introvert betyder inte att man är osocial. Det betyder inte att man är tillbakadragen. Det betyder inte att man är tyst eller liksom. Utan för mig det betyder bara att jag får absolut mest energi. Jag återhämtar mig när jag är själv. Ensamtid för mig är superviktigt för att jag ska liksom ladda mina batterier. Om man är extrovert så hämtar man väldigt mycket energi från andra människor. Man har inte samma behov av att liksom sitta i ett tyst rum eller liksom vara ute och gå själv i naturen. Exakt. Så att när jag kände att jag ville börja fota, så fanns det liksom, det kan vara svårt ibland. Ja, men jag hittade en plats som jag trodde skulle funka. Men ska jag liksom dra med mig en modell dit eller ett barn dit? Eller det var liksom ett sätt för mig att på egen hand, på ett väldigt anonymt sätt, få leka med foto och liksom utvecklas tillsammans med min kamera. Så att hittade jag en ny plats jag ville fota, ja, men då tog jag med mig kameran, testade ljuset olika gånger på dygnet, liksom på förmiddagen, på eftermiddagen, soluppgång och solnedgång och så vidare. Och varje gång jag kom hem så insåg jag ju, men varför gjorde jag inte så där istället? Så var jag tvungen att åka tillbaka och så testa det här nya som jag kom på. Och det där har liksom bara spunnit vidare. För jag tycker ju att liksom det här övernaturliga, det fascinerar mig väldigt mycket. Och jag med universum och liksom, är allting vi kan se med blotta ögat, är det verkligen allt som finns här i livet? Jag är helt övertygad om att, men precis som att apor på grund av deras hjärnas begränsningar inte förstår allting som vi förstår, så har även den mänskliga hjärnan någon form av begränsning, så att det finns saker där ute som inte vi förstår. Och jag gillar att tänka den tanken, för det gör att allting känns lite mer spännande. Och jag tror att det är också det jag är ute efter med de här sagobilderna. Mm. Naturen, den känns så magisk. Mm. Så då vill jag addera den här känslan av magi och spänning och fascination.
Mm.
Och förhoppningsvis så leder det till att i det långa loppet, de som ser mina bilder kommer tänka liksom ett steg extra på naturen eller på relationer eller vad det nu är man vill illustrera.
Mm.
Så jag tror det börjar som en liksom introvert lek, ett sätt för mig att återhämta mig och liksom utvecklas som fotograf. Men nu har det blivit mer av en grej, liksom, ja, men hur kan jag bidra till en bättre värld? Liksom, vilka budskap kan jag baka in i mina bilder? Liksom, vad vill jag skicka ut till världen? Sen om människor upplever så, det vet jag inte. Och det spelar egentligen ingen roll, men det känns väldigt meningsfullt för mig. Och det är någonstans det som håller min passion i alla fall för foto levande. För det är en helt annan typ av foto i jämförelse med familjebilder och barnbilder som jag tar annars.
Ja, vad roligt att du säger det. Jag känner också det. Gör också såna grejer som jag tycker om att göra, som liksom är kanske mer för mig. Jag tycker det är lite svårt att svara ibland, för det är ganska många som säger till mig så här: vad roligt att du jobbar med din hobby. För att det är ju sprunget ur min hobby. Och jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Men att fota barn och familjer i studio, jag tycker det är ett jättekul jobb. Och jag är så tacksam för alla mina kunder. Men jag skulle inte kalla att det för att det är min hobby. Eller det som får mig att fyllas på energimässigt eller så. Så jag tror som du säger att det kan vara väldigt bra och viktigt att ha en sån sak. Där man kan utöva sin kreativitet. Och ladda upp sig på något sätt. Och också ha kul med kameran. För det är ju en otroligt rolig hobby. Och något otroligt roligt man kan hålla på med. Även om det också är ett sätt att dra in pengar och ha ett roligt jobb.
Exakt. Och jag tror att det är så viktigt att man... För när du fotar åt en kund, då har du egentligen en uppdragsgivare. Det är någon annan som vill ha en viss typ av bilder, så du tar bilderna åt dem. Men när du gör liksom kreativa projekt så börjar du här inne. Liksom din inspiration, ditt hjärta, liksom vad är det du vill förmedla? Och sen kan det vara att man ibland inser att nej, men jag behöver lära mig det här för att kunna förverkliga min vision. Så att det är väldigt ofta jag utvecklas enormt mycket som fotograf när jag jobbar med mina sagobilder. Och ibland plockar jag med saker som jag har lärt mig. Eller undermedvetet så gör man ju det hela tiden. Men ibland plockar jag medvetet med mig saker in i min liksom, familjefotografering. Men det är ju en relation. Och liksom hjärnan funkar ju så att om du gör någonting ofta så vill den hamna på autopilot. För att du sparar energi. Hjärnan vill att du ska ha så mycket energi som möjligt för att du ska vara redo när liksom hotet dyker upp. Och så ser inte vår vardag ut längre. Så att det är lite skevt. Men så fotar du ofta så kommer du hamna på autopilot. Och autopilot, det betyder att det känns tråkigt, det känns understimulerande och du blir lite rastlös. Så att för att hålla dig levande så behöver du antingen utmana dig inom varje fotografering, vilket kan vara ganska påfrestande. Vi kanske behöver spara lite energi om vi ska fota väldigt många. Men för att hålla relationen levande så behöver du ju fortsätta utveckla den, precis som en kärleksrelation. Så det är också en relation.
Vad spännande. Jag känner igen med det du säger. Till exempel, för om jag fotar ju många olika sorts fotograferingar, men har jag haft väldigt många av en sort så är det ju jag vill inte någon ska tro att jag inte tycker det är kul, men det blir ju mindre inspirerande helt klart. På något sätt. Än när det är något som man gör.
Det blir mer av en rutin.
Ja, exakt. Där har vi ordet. Ja. Och det kan ju vara skönt ibland. Ibland kan jag tycka att det är så här härligt att vila i. Ja, men det här har jag gjort tusentals gånger. Jag vet att jag kommer göra den här bilden och den här bilden. Exakt. Och om bebisen inte är nöjd så gör jag det här. Verkligen intressant. Jag tänker på, du har ju en egen podcast väl? Där du pratar till olika fotografer. Mm? Vill du berätta lite om hur du började med den och vad du pratar om där?
Min tanke var att jag har haft så extremt mycket nytta av de här mindset-knepen och liksom positiv psykologi, självförtroende, alltså förstå det här, vad är kreativitet, hur funkar hjärnan, hur ska jag använda mina styrkor, vad är styrkor, liksom är det något jag är duktig på eller är det personliga egenskaper. Så allt det här som jag har fått med mig som gratis utifrån min utbildning, det vill jag någonstans förmedla till andra fotografer, för jag vet att det kommer hjälpa många så himla mycket.
Mm.
För det är många som tar extremt fina bilder, men de har inte det självförtroende att liksom satsa på dig.
Mm, mm.
Eller de ifrågasätter sig själv, eller det kan vara, ja men när jag är redo att börja ta betalt, hur mycket ska jag ta betalt? Det handlar inte om siffror. Alltså att ta betalt, det är psykologi.
Mm.
För du måste känna liksom, du måste känna dig bekväm i det. Det är där många fastnar.
Mm.
Och samma sak när du ska göra någonting nytt, till exempel om du ska börja fota och ta betalt för det, så måste man vara liksom, man måste vara okej med att vara dålig på någonting.
Mm.
Och där fastnar också väldigt många.
Mm.
Att nu är jag van att vara duktig på saker.
Mm.
Till exempel, många fotografer fastnar på att de vill inte lära sig att filma.
Mm.
För att de är vana att ta jättefina bilder. Mm. Och de är vana att redigera sina bilder på ett visst sätt. Och så sen när de börjar filma så är det liksom inte riktigt samma kvalitet.
Mm.
Så att det finns så många, alltså, mentala saker som håller så många människor tillbaka helt i onödan. Mm. Och det är liksom, jag har ingen speciell tanke med podden annat än att jag tycker det är så himla roligt att prata om med alla de här sakerna som jag har fått med mig från min utbildning. Om psykologi, om mindset och liksom förpacka dem på något vis som jag tror att fotografer kan ha stor nytta av. Tanken är väl bara att man ska känna så här boost of encouragement när man har lyssnat. Just det. Att man bara, fasen kan du, då kan jag också.
Som podden också heter, ska vi tillägga för lyssnarna. Mm.
Ja.
Ja, vad roligt.
Precis. Så det är väl egentligen mest en hobby.
Jag har ju en Instagram för fotopodden och en Facebookgrupp och där har jag ju fått lyssnarfrågor. Då är det ju en som har skickat in och frågat, vilket är ditt favoritobjektiv?
Åh, vilken svår fråga. Om vi säger så här, när jag fotar familjen så är mitt go-to-objektiv 85 mm, 1,4. Av anledningen av att jag älskar de här suddiga bakgrunderna. Men sättet som jag fotar på, det är inte riktigt optimalt att fota med 85. För jag är liksom som små grodorna hoppar upp och ner och hit och dit och springer runt. Och parerar liksom så att alla ska hamna i skärpa och så vidare. Så att det är det jag använder mest. Och sen när jag fotar sagobilder så använder jag antingen 105 mm, 1,4 eller 135 mm, 1,8.
Mm. Sen är det en som har skrivit här och skickat in en fråga att, hur mycket redigerar du på dina kundbilder? Jag tycker du tar så himla fina bilder.
Tack. Det är väldigt olika. Mitt mål är alltid att få det klart i kameran. Mm. Så att jag liksom kan justera färgerna lite grann. När jag började fota så tänkte jag, det där kan jag fixa i Photoshop sen. Det där löser jag sen. Men det blir så här, den här surdegen som man aldrig vill ta tag i.
Om
man, eller ja, i alla fall för mig. Så att, jag vill att det ska vara ganska enkelt. Och jag använder Lightroom Classic. För att jag tycker det är så enkelt att om jag redigerar en bild, då kan jag liksom synkronisera inställningarna till de andra bilderna. Så lite som möjligt, men ja, det kan väl vara allt ifrån 5 minuter till en halvtimme per bild ibland.
Ja, hjälp. Och så är det en som har skrivit, vad är dina bästa tips för att få folk som är stela under fotograferingen att slappna av? Framför allt pappor kan behöva mjukas upp.
Ja, jag har haft jättetur med alla mina pappor. Så att det har gått jättebra. Och jag tror att man är nog olika som person också. För jag är väldigt skämtsam. Alltså, man lockar ju fram olika saker hos olika människor. Och jag har jättelätt för att locka fram liksom skratt och glädje. Det kommer liksom naturligt. Men det är ju lite det vi pratade om innan, alltså hela den här processen. Sen har man ju oftast, i alla fall jag har oftast kontakt med mammorna. Så att det är väl, för mig är det mycket bara att prata. Liksom connecta, prata om andra saker. Prata mycket om jakter uppe och andra. Vad det nu kan vara.
Så Sen har vi en fråga här när en har skrivit: när man fotar norrsken, vad är dina bästa tips för att få fantastiska bilder?
Gå min kurs på moderskeppet. Nej, jag skojar bara. När det beror, och det beror så mycket på. Det beror på vad man har för förutsättningar. Mina förutsättningar är ju liksom, jag kan åka från huset 5 minuter så har jag ett jättefint ställe där jag kan fota på. För norrsken kan ju vara så nyckfullt. Det kan dyka upp ena sekunden och så är det borta nästa sekund. Så att det går ju liksom aldrig planera för norrsken. Utan jag har med en väska i bilen. Nu har jag 2. Förut hade jag alltid liksom en norrskens fotoväska. Choklad. Viktigast. ett objektiv och stativ och kamera. Den utrustningen som jag använder när jag fotar norrsken. En pannlampa. Det är väl typ de grejerna jag alltid tar där. Vidvinkelobjektiv med en solblandare. Men sen när man väl har liksom fattat den här grejen. För utmaningen med norrsken och det som jag tycker är så himla kul. Det är ju både en ljuskälla och den ljuskälla på natthimlen. Och just den ljuskälla som rör sig. Så att du måste använda slutartiden för att fånga rörelsen. Samtidigt som att den får inte bli för ljus. För då frätar du ut liksom norrskenet. Och så fort du liksom öka slutartiden, ta snabbare bilder, så behöver en större bländare. Så att är man liksom i södra Sverige så kanske man kan fota med bländare 2,8, även om det är, för då är det lite mer stillastående, så då går det jättebra. Men om du är uppe i norra Sverige och fotar med, alltså fotar de här riktiga norrskenen, då behöver du upp på så höga ISO:n om du inte har en stor bländare. Så att det är ju dels utrustningen, det är ju dels att tajma ett norrsken. Men sen när man väl har börjat få till det här med norrsken, så är ju det roligaste jag vet att leka med ljus. Att hitta liksom vackra ställen, liksom gå in själv i bilden, ta självporträtt med norrskenet, ha med en fackla eller ha med liksom en lampa eller mission för året och ta sagobilder med norrskenet.
Ja, vad häftigt.
Det är som naturfoto, komponera bilden, hitta en snygg komponering, och det är jättesvårt att förutspå exakt vart norrskenet kommer att hamna. Så att jag tror det är det jag tycker är så kul. Men jag vet inte ens om det var ett bra svar på frågan.
Jo, verkligen. Jag har som på min bucket list i livet att jag vill se och fota några bilder. Apropå saker man vill göra för sin skull.
Ja, men det är bara att komma upp. Du är så välkommen.
Jag hojtar om jag är i trakterna. Så har vi fått en till som har skrivit här och undrar: hej Sandra, vad roligt att du är med i podden. Jag tycker jättemycket om dina bilder. Jag undrar vilken bländare du oftast ligger på. Jag gillar kort skärpedjup, men tycker det är svårt att få fokus ordentligt om jag är nere på väldigt låga bländartal. Ha det bra.
Det är så olika beroende på vad jag fotar, såklart. Och hur jag fotar bilden. För om du står väldigt nära en person och fotar med 85 mm och så har du på blandare 1,4, så har du liksom en millimeter av ögonfransen som är skarp. Så att om jag är nära personerna så brukar jag ha en mindre blandare, alltså till exempel 2 eller 2,2. Det beror på. Men jag tror att jag gör det automatiskt och så kollar jag av liksom, men ser det här bra ut, hur mycket som är i fokus. Men jag justerar nog den ganska mycket. Jag justerar allting faktiskt. Men jag brukar sätta bländaren först utifrån. Men vill jag att hela familjen ska vara i fokus? Eller vill jag liksom... Är det ett barn så är det mycket lättare.
Det blir så.
Och sen är jag ju väldigt bortskämd med Sonys autofokussystem. Det är liksom bara hålla in knappen så fixar den resten.
Sånt gör ju faktiskt väldigt mycket, tycker jag, med bra autofokus i kameran. Jag brukar alltid fråga folk om man har några tips till en nyare fotograf. Vad skulle det vara om någon vill starta igång?
Att bara börja. Tänk inte så mycket, bara testa. För det känns som att du kan liksom tänka ihjäl dig och du kommer ändå inte komma fram till samma svar som du kommer göra om du börjar. Så att du kan sitta hemma och tänka i flera år liksom för att få den perfekta starten eller liksom komma på alla svaren innan du börjar. Men så fort du tar ett steg så kommer du inse att du behöver justera riktningen eller du lär dig saker som du lär dig saker om dig själv, du lär dig saker om vad du tycker om att fota, du lär dig saker om vilken utrustning du tycker om att använda, du lär dig om vilka platser du tycker om att fota på. Och enda sättet liksom att komma dit är genom att learning by doing. Alltså bara gör det. Riva plåster. Bara sätta igång.
Verkligen.
För att det är läskigt att kanske claima att man är en fotograf. Men det är bara att göra det. För du vänjer dig. Och alla andra runt omkring dig vänjer dig också. Vänjer sig också.
Ja, verkligen. Jag hade ett citat på en podd som jag tyckte var så himla bra. You can't steer a parked car. Alltså att man behöver farten för att hitta sin riktning och vart man ska. Jag vet inte, men jag tycker bara att det stämmer in så himla mycket.
Och man, alltså jag vet inte hur du känner, men man lär sig hela, alltså man blir ju aldrig någonsin fullärd. Det är ju det som är så häftigt. Att man fortfarande, man kan lära sig hela tiden. Jag menar, jag har bara fotat i 3 år. Det är liksom...
Jag tycker det är så himla roligt, för det är ju det. Det är verkligen ett bevis på att om man har en bra grund och om man vet vad man vill, så kan man verkligen komma dit.
Ja, men precis. Och jag tror att även om man tänker ut i skallen vart man vill, så kommer du märka längs med vägen att nej, men det kanske inte riktigt stämde. Jag trodde att det var gravida jag ville fota, men nej, det är bebisar. Eller jag trodde det var bebisar jag ville fota, men nej, det är familjer. Eller jag trodde det, alltså... Man vet inte förrän man har testat.
Nej, men verkligen. Jag tycker också att det är mängden som gör det på något sätt. Ju mer man fotar och alltså, man behöver verkligen de här 10 000 timmarna eller mer nästan, bara för att lära sig ordentligt. Bara för att fota och göra det. För man kan liksom inte tänka sig bra på detta. Eller som du säger, hitta vad man vill genom att bara fundera.
Exakt. Och just det där, du satte verkligen, vad heter det, huvudet på spiken. Man kan inte tänka sig bra på någonting. För det är ju också en skillnad mellan att liksom tänka på, liksom ta in kurser, läsa på YouTube, på internet. Och att liksom manövrera kameran och människor i verkliga livet. Det är helt omöjligt att tänka sig fram till det.
Ja, men absolut. Om man vill hitta dig och dina bilder och din podcast och dina kurser för fotografer, vart går man då på internet?
Portraits of Lapland, det är min Instagram. Där liksom, det är källan till allting jag gör, kan man säga. Jag tänkte även skicka en länk till dig ifall man vill ha mina absolut, ifall man är sugen på att komma igång med det här med sagofoto eller egna kreativa projekt. Så har jag gjort en PDF med mina absoluta favoritställen att köpa in rekvisita. För det kan, det var så det började för mig. Jag liksom hittade en cool grej och sen började jag fundera på vad ska jag göra av den. Sen insåg jag att det hade en massa luckor. Det var inte bara att ställa upp kameran på stativet och ta bilder. Det blev liksom inte så som jag hade tänkt mig. Men det kan vara en jättebra och för oss fotografer en väldigt rolig, ett roligt sätt att börja genom att kolla på liksom så här olika rekvisita och kläder och stilar och så vidare.
Ja, men verkligen.
Den pdf-en är tips.
Om du tittar på den här videon på YouTube så är den länkad där nedanför. Om du lyssnar så finns länken i beskrivningen till podcastavsnittet både på Fotopoddens hemsida och i din poddspelare. Kan man klicka sig in och kolla.
Super.
Och som avslut, kan inte du berätta vad du ska göra nu?
Du frågar det som avslutning. Imorgon åker vi till Skottland. En av 2014 var första gången jag såg Outlander och sen dess har det här varit liksom högst på min lista. Att åka liksom i... Har du sett Outlander?
Men jag fastnade faktiskt inte för den, så jag slutade kolla. Förlåt.
Ja, jag älskar den serien. Så att vi har gjort en, tillsammans med en annan fotograf som heter Alexandra Gelfgren, så har vi ordnat en fotoresa. Så att vi kommer ha en rullande workshop i 6 dagar i Skottland. De mest episka, alltså natursköna platserna och såklart de vackraste platserna från, alltså inspelningsplatserna från filmen. Så vi har laddat upp med 15 modeller på olika ställen och så kommer vi bara liksom åka runt ett gäng fotografer och ta sjuka bilder. Så alltså, vi åker om några timmar, känns det som. Jag är så taggad.
Jag förstår det. Vad kul. Hur många är ni som åker med?
Vi är 5 stycken. Och det här är som en rekresa inför nästa år. För vi har liksom planer på att ta det ännu större och göra det ännu häftigare till nästa år.
Så att man, vad roligt.
Ja, man ska få utlopp för alla sina kreativa fantasier och drömmar och liksom gå bananas och ta sjuka bilder.
Ja, kul. Jag har en kompis som hon älskar den tv-serien. Alltså hon fotar inte, men hon sa att jag hade velat åka med. Bara för att det låter så kul när jag pratade om att vi skulle podda.
Och,
jag
och det sjukaste är att en av modellerna som vi kommer fota, hon är en body double för i serien. Så hon är med i serien också.
Gud vad kul. Vilket äventyr.
Ja, det ska bli så kul.
Men superspännande. Men tack så hemskt mycket för att du var med, Sandra, och delade med dig av psykologi, fotografering och sagovärlden. Det var jätteroligt att prata med dig.
Ja, men tusen, tusen tack att jag fick vara med.
Ha det så bra. Hej då.
Ha det bra.
Hej då.